Då är det dags igen, ny podd med Hockeystudion, och nu har säsongen startat på allvar. SHL körde igång här i lördags och Hockeyallsvenskan startar ju på fredag. Och som vanligt är jag, Thomas Roos, som kör skeppet, och vart vi hamnar idag det får vi se. Välkomna också, vad stor är puffen här, Abris? Sveriges kunnigaste krönikör. Det är en ynnest att sitta i samma rum som dig.
Wow, jag bara wow.
Förstår det, det har ju blivit en snackis det där, så nu... Nu börjar väl förfallet då, va? Det kan bara gå åt ett håll nu.
Fast det du har gjort, så att säga, jag har ju följt dig så länge och vi är kollegor. Du har ju gått från att du har blivit en, vad ska man säga, väldigt, du har kunnat utveckla din hockeykunskap i textform. Och det är ganska svårt att göra faktiskt.
Ja, det är väl den stora utmaningen faktiskt. Så är det ju, att försöka hitta någon mix mellan att få in lite kunskap och samtidigt att det inte ska bli för tråkigt. Så att, det är väl bra bit därifrån jag skulle vilja vara. Men finns det någon som uppskattar det, så är det väl jättekul.
Är det kan jag dua dig, eller är ni från och med nu, eller hur vill du ha det, så att vi inte blir osams här?
Ja, det funkar med båda två faktiskt.
Kan man bli adlad som sportjournalist? Sir, va? Kan du komma in?
Jag vet. Ja, vad är det finaste? Ja, visserligen kan man ju få priser, men man får ju aldrig tröjan i taket på redaktionen och sånt där. Det får man ju inte.
Ja, det är nog ryggdunk här och där, vet du, ibland. Du vet ju, Thomas, och känner mig, att jag har extremt jobbigt med det här ryggdunkandet på sociala medier, som jag både ger och tar faktiskt. Så att, ja, det har varit en lite tuffa dagar.
Och så Mikael Tellqvist här som ni hör. Och Tellan, vad var ditt bästa minne från lördagens SHL-omgång?
Jag tycker faktiskt Färjestad imponerade rätt mycket. Jag har ju haft HV där uppe som guldfavorit, och jag tycker att mer eller mindre hela matchen så tycker jag Färjestad har full kontroll på den. Och sen naturligtvis så ville vi prata målvaktsspelet på vissa målvakter som jag tycker såg extremt bra ut, där målvaktstränaren har gjort ett extremt bra jobb under sommaren.
Hur känner man sig som hockeykille då när premiären är över? Och har man vunnit, tror man att nu är vi på rätt väg och att det är klart då, och andra sidan också, om man har förlorat, blir man orolig, eller hur känner man sig efter när premiären är klar?
Jag tror det är en känsla av att skönt, nu är igång mera. Sen hur det gick först, det är klart man vill vinna, men det är mer att här, nu är vi igång, nu släpper vi handbromsen och kör liksom. Så var i alla fall min känsla.
Och dina polare där blev ju kvar i Göteborg, Dick Axelsson och Adam Reideborn, Djurgårdsspelarna. De blev kvar i Göteborg på grund av att de inte kunde kissa efter matchen för att kunna ge korrekt mängd urin i en dopingtest. Hur funkar det där?
Ja, först och främst så är vi ganska fel ställe. Jag vet att det ska inte spela roll var man än är någonstans, men de borde veta att i Skandinavien så är det extremt varmt också. Och där kommer jag ihåg att jag gick ner 4-5 kilo i vätska bara när jag spelade där. Och då blir det jättesvårt att få ut någonting efteråt. Så att där borde de kanske ha lite mer fingertoppkänsla och känna av lite grann.
Det kan vara bra bantningstips i någon bilaga här. Så går du ner 4 kilo på 3 timmar.
Blir SHL-målvakt eller?
Ja, precis.
Ja, det tar ingen tid. Det tar en 20 år innan man kommer dit bara. Men när man väl är där, då är det lugnt. Då kan man gå ner 4-5 kilo.
Men hur gör man när man går ner så mycket, alltså så snabbt då, liksom då?
Ja, men det gäller att fylla på innan med olika vätskor och sådana grejer. Och mitt under matchen också. Jag drack nästan 3 liter bara i flaskan under matchen. Och sen mellan pauserna så får du ta liksom resorbaktigt och sådana grejer, så att du får i dig salter också. För dricker du bara vatten, då får du kramp sen också. Så att det, utrustningen väger mycket också. Så att det är tufft att spela det.
Ja. Du var ju på samma match där, Abris. Var det varmt även för dig?
Ja, det var extremt varmt faktiskt, för det var Skandinavien. Man satt i sån här kortärmad pikétröja och jobbade där på matchen. Jag vet inte om det finns långärmad pikétröja i och för sig, men det var en pikétröja i alla fall med kortärm.
Men du tvingas sitta med de vanliga journalisterna alltså nu? Du har ingen egen loge på matchen eller någonting sånt där?
Nej, utan det här kom ju faktiskt efter matchen, så hade den här utnämningen kommit före matchen, så hade jag nog krävt ett kynhack eller ett eget omklädningsrum, men en egen pressläktare faktiskt.
Går du in med övre media, eller har någon röd matta på någon annan etage, eller hur kommer det ske nu till arenorna, tror du?
Ja, jag vet ju inte det, i och med att det är helt nytt för mig. Det var ju inte liksom officiellt före matchen att det var på det här sättet, och sen efter matchen har jag inte varit på några fler matcher, så det ska bli spännande att se nu hur jag tar sig emot i Gävle på torsdag där.
Men är det kontraktsförhandlingar snart också? Ja. Borde man kunna använda upp,
ja,
tycker jag.
Ja,
vi är ju dåliga på det. Vi måste skaffa agenter, tror jag. I USA så har ju mediakåren agenter, men här i Sverige så blir man nästan, man får ett garv från chefen när man frågar om löneförhöjning, och sen så, ja, och så åker man ut i gruvan igen.
Ja, jo, nej, men det känner vi väl igen.
Men du, Frölunda då, har vi missbedömt dem, Abris? Alltså, du och jag sa ju här för någonting, ja, men Frölunda kanske inte blir så bra, men nu tvålar de ändå dit det laget som många tror kan vinna SM-guld.
Ja, jag har ju tippat Frölunda fyra i serien, så att, att de ska vara med där uppe är väl inget överraskande så, tycker jag. Att man vinner med uddamålen mot Djurgården hemma är väl ingen sån här dunderskräll heller. Det man kan säga om Frölunda, tycker jag, är att det är spetsen är sämre än vad vi är van vid, men bredden kan man nog säga bättre än vad den har varit. Så Frölunda kommer nog vara ett ganska hårt jobbande lag som kommer att kämpa sig till sina segrar. Och jag har lite funderat på om det kommer att funka över 52 matcher. Att man kanske saknar ändå lite för mycket spets för att kunna avgöra matcher i powerplay genom individuell skicklighet och så. Men att det kommer att vara ett lag som kommer att jobba hårt och ha ett bra försvarsspel, det så kommer det vara. Men om det räcker hela vägen, det vet jag inte.
Vi ska släppa den här matchen, men jag gjorde en notering. Och det var ju då att Jakob Josefsson fick ju en hög klubba i ansiktet. Jag tror det var Ryan Lash som petade upp klubban. Stämmer det, Abris?
Stämmer bra.
Och så fick Lash 4 minuter på botbänken. Och Djurgården fick spela 4 minuter powerplay, men gjorde inget mål. Och jag direkt där kände så att det blir alltid så, tycker jag, när det är 4 minuter. Att det lag som har powerplay 4 minuter inte gör mål. Är det bara en novis åsikt från tv-soffan? Eller känner ni att ja, men det ligger någonting i det?
Jag tycker nästan när Mattsson gör den här räddningen på Dick Axelsson när han kommer fri, det är där med nästa matchen vänder redan tidigt. Då får Frölunda självförtroende också, att Mattsson han är med och han gör de här viktiga räddningar. Och då byggs det upp ett självförtroende i hela laget, de kan lita på målvakten längst bak, som har varit ett problem, som vi har pratat om tidigare också. Och då kan alla liksom slappna av och axeln åker ner lite grann och börja spela hockey.
Men just det där med 4 minuter, kan det vara så att man känner sig som att när man har powerplay, nu har vi 4 minuter på oss, nu är det lugnt, det här löser vi har lång tid på oss. Och så blir det lite segt tempo, man byter powerplay-uppställning och så kommer nytt och så kanske tredje PP kommer in som inte har tränat någon PP kanske, och så blir det bara 4 minuter utan mål.
Ja, nej, men jag håller med dig till viss del i det där. Det är klart att det blir mål, alltså det händer ju också att man gör mål i 4 minuters powerplay, kanske gör dubbla mål till och med i 4 minuters powerplay. Men lite tendenser åt det hållet som du nämner finns det, att man tycker att man har ganska gott om tid och man drar ner tempo istället för att dra upp det i powerplay och sådär. Så att det tyckte jag väl var lite fall med Djurgården. Jag tror jag skrev någonting om att det var ett ganska oinspirerat powerplay de levererade. Det var så det kändes också. Jag vet att de tog timeout mitt uppe i där och de hävdade att det var för att spara och vila några av sina spelare, men jag tror de var ganska missnöjd med hur det såg ut där. För okej, det var nära ett par gånger, men det kändes inte som det var den där edgen. När man får de där lägena borta mot Frölunda, då måste man nypa dit dem, och det tyckte jag var det som sänkte Djurgården nu. Man hade lägen att kunna avgöra den här matchen. Dick Axelsson hade friläge, man hade det här powerplayet, men man hade inte den där edgen, den där knivskarpheten liksom att gå in och vinna den här matchen.
Saknar de som kunde direktskjuta också i Djurgården?
Ja, det finns ju spelare som kan Benström göra det.
Benström matar dem in där.
Ja, och sen har vi ju Hultström och sådär också.
Men Hultström vill ju inte direkt skjuta. Han vill ju mer liksom dra en handledare.
Frölunda
liksom
hade ju en spelare på han nästan hela tiden också. Där. Ja. Man markerar ju bort honom.
Det är också en viktig sak i det att Frölunda hade ju väldigt mycket blockade skott. Jag tror Robert Olsson var ju rätt besviken på det där. Han tyckte att de inte alls kom upp i den nivån när det gäller blockade skott som Frölunda. Och det är liksom, jag tror man har 20 blockade skott Frölunda. De har räknat ungefär på att det kan röra sig om 2 mål i en sån gång. Ja. Så att det var ju också en skillnad. Frölunda lite hungrigare, tyckte jag. Lite mer desperat att vinna.
Jag skrev ju det på Twitter, för jag blev ju så oerhört imponerad av Max Friberg i någon Champions Hockey League-match. Och jag tyckte likadant där, att han är grym i boxplay. Alltså, han täcker så mycket skott. Alltså, jag vet inte vad det som gör att man kan bli bra på att täcka skott, om det handlar om att kolla sig själv på video hela tiden och se var man ligger, hur man ligger. För det gör ju att de inte kan ligga på rätt avstånd från skytten, att skotten inte går fram och så vidare. Men jag tycker han gör det jäkla bra. Mm. Sen måste det vara ett mod också, att man vågar ligga så nära med högt bröst och sådär. För det öppnar ju lite halsen och hakan och sådär med skotten.
Mm. Max Friberg har ju gått från en skyttekung där i JVM till att bli en riktig boxplay-specialist borta i AHL. Han hade ju mycket den rollen och liksom tog det uppdraget med, gick verkligen in för att vara en bra boxplayspelare, och där tror jag ligger mycket nyckeln i det. Har du modet, har du liksom viljan att verkligen sätta ära i att vara en bra boxplayspelare, så är ju förutsättningarna att lyckas mycket bättre också.
Linköping, Timrå 4-1, Mora, Örebro 2-4, Frölunda, Djurgården 2-1, Luleå, Brynäs 3-1, Färjestad, HV 3-1, Skellefteå, Rögle 5-1. Inte ett enda kryss, och 4 av 5 hemmasegrar.
Mm. Det kan man säga.
Och, eller 5 av 6 som är hemma, säger
du? Ja, det vart nog så istället. Jag satt och räknade huvudet, men det stämmer. Ja, nej, men det var ju bra för hemmapubliken och sådär. Om man ska reflektera någonting över resultatet, så tycker jag väl Skellefteå visar ju någonstans att man är ett lag som kommer att vara med där uppe. Jag tycker de ser rätt tunga ut när de har alla med där. Och ja, nej, de är nog bra. Färjestad som Stellan var inne på imponerar ju också där. Linköping känns ju lite svår. Jag vet inte, Timrå, det jag sett från den matchen känns ju som att de fick göra ganska billiga mål. Så även till Linköping där tycker jag inte vi ska vänta ett tag till där innan vi skriver upp dem för mycket.
Men du hade helst haft 7 matcher, Abris. 7 matcher, och så hade du väl haft att de drog igång direkt på tisdagen också?
Ja, i alla fall skulle jag väl haft en match på tisdagen här nu. Det känns lite sådär att jag är ju för att man håller ihop omgångarna någorlunda och sådär. Men jag kan tycka att lördagsmatch och sen är det ända fram till torsdag när man spelar igen. Jag hade gärna sett att man hade haft en match nu på tisdag som man hade byggt en rätt stor happening.
Men vad hade du gjort för rubrik då på den tisdagsomgången? Publik fiasko i SHL.
Nej, men då får man ju se till att det är en attraktiv match som går på ett ställe där man normalt sett är bra publiksiffror, så att det blir, jag menar, Simor skulle också kunna ha en huvudmatch på tisdagen där. Jag tror att suget efter hockey är ganska stort just den här tiden i alla fall, och att då vänta 5 dagar fram till 7 matcher ska spelas, det känns ju inte jättemycket 2018 för mig.
Jag tycker att det är ganska spännande, jag håller faktiskt inte med. Jag tycker att det är bra att man börjar på en lördag, skapar upp ett begär och så får man gå hem och suga lite grann på det, och så bara nu är det dags igen. Så man får liksom det härliga, liksom man vill gå tillbaka till matchen. Jag tycker att det var många arenor som var fulla, som sagt, och det tycker jag är jättekul att se. Och Luleås vad heter det, ljusshow där uppe också var rätt
häftigt. Diskot,
ja, precis. Tycker jag är häftigt.
Men du, och anledningen till det här, om jag ska vara liksom en typ av mini Jörgen Lindgren, det är ju att tisdagen är väldigt svår att attrahera hockeypublik på. Och sen är det bara några dagar innan löning. Och jag tror man har sett det, jag tror man har grym statistik på det senaste, i alla fall 10 år, när SHL har gått från att ha varit liksom en hockeyorganisation till liksom nästan en ja, superproffsig hockeyorganisation, så har de nog järnkoll på hur gör vi när vi säljer biljetter, hur funkar det, var har man fokus på och så vidare.
Men man kan ju välja ut en match, man kan ju ta liksom HV Linköping eller någonting sånt här, så man vet ändå att det är liksom, man behöver ju inte ta Rögle Skellefteå eller något sånt, utan ta någon match som man ändå vet locka lite folk och kör så, tycker jag.
Men många vill ju spela torsdagar, för det är företagskvällar liksom och såna grejer, så att det genererar mycket pengar, och det är ju så vi får se på det.
Ja, jag tror att de gör det bra. Sedan så skulle väl jag har faktiskt satt och haft rollkoll på STHL här när serien startade, för jag blev så förbannad på mig själv att jag inte ens hade koll på hur många lag de var i serien då. Och jag tänkte, kunde ju STHL kliva fram och köra nu på tisdag som sin hockeyomgång och liksom ligga ensamma lite i bruset, inte behöva konkurrera med varken Hockeyettan, Hockeyallsvenskan eller SHL. Då hade de liksom på något sätt, nu kör de ju samma tider som SHL, och det gör ju att det blir ju tyvärr notifierat allting. Så att det vore lite smart, tycker jag, av SHL. Men där finns det också ett problem att, ja, då ska de resa på en, de vill ju spela helger så att det blir lätt med resorna.
För de har ju inte samma förutsättningar.
Nej, de många som går i skola i den perfekta världen så vore det lite coolt om SHL körde liksom som på tisdagar där, och sänka biljettpriserna och sådär, så att man liksom också fick lite hockeyunderhållning. Men ikväll, måndagkvällen, om ni vet jag inte när ni hör det här, så har ju Sportbladet gått i bräschen och så sänder vi Kiruna derbyt IFK mot AIF. Den första gången de möts på 28 år, tror jag det var, eller något sånt där. Så där kan ni i alla fall få ert hockeylystmäte uppmätt ikväll. Tips, gå in på sportbladet.se så får ni där. En annan snackis den här senaste veckan har ju varit, och det är väl någonting som vi har berört på Hockeystudion många gånger tidigare, slagsmål eller fighting eller roughing. Vill vi ha det i svensk hockey? Och om vi ska bena ut det här så att vi inte blir någon neandertalare, så måste vi nog lite förklara hur vi tänker här. Och det är ju då så att i NHL så har man ju lite mer det annorlunda syn på det här, det vill säga liksom att man får stå upp för sitt tjafs. Alltså är man lite småful på isen så har spelare, eller så har lagen, ja, inte poliser, det är väl fel ord, det kanske är 20 år sedan, man har tuffingar som kanske markerar mer mot de här spelarna som kör lite småfult mot de andra. Och det är frågan, det här finns ju inte riktigt i svensk hockey, för att skulle man vara elak och tuff och ta tag i någon och berätta för någon att nu har du gjort dumma grejer, nu ska jag förklara för dig, så här gör jag med dig nu när du har gjort dumma grejer. Då blir det avstängningar, det blir böter och så vidare. Håller med om den beskrivningen, Tellan?
Ja, men det stämmer. Det gör det. Jag har ju pratat med några av spelare som har haft den här rollen lite grann, och de vågar ju inte ta den här fighten på grund av att då hamnar de, blir avstängda och blir av med massa pengar. Så att de här killarna som åker runt och retas vet ju om det här också. Så att de kan ju åka slasha och göra saker som man egentligen inte ska göra. Men någonstans så tycker jag väl att man borde kanske kunna få suga tag i någon ändå och inte direkt bli utkastad ur matcherna.
Du vill ha lägre straff för fighting alltså, eller?
Ja, alltså det, jag ska inte säga att det ingår i hockey, men jag kan tycka liksom att man måste ändå få stå upp för sig själv lite grann och för sina medspelare om det händer någonting. Det jag inte vill se är att det blir liksom misshandel och såna här grejer riktigt på riktigt, utan man liksom,
och det vill nog inget. Det är ju gärna debatten liksom går att ska vi ha misshandel på isen nu då?
Nej, men vi ska inte ha några renodlade fighter, ska vi inte ha. Det funkar ju, det har vi provat i Modo en gång och försöka få skrämma.
Brashear, ja,
det kommer ju inte gå i svensk hockey. Vi har ju inte den riktigt traditionen heller, men som det är nu så då vågar spelarna inte ta fighten på grund av att de får böter liksom.
Ja. Du hade ju en utsatt position på isen, det vill säga liksom ganska låg ställning, det vill säga liksom kroppsformen och sådär, och så får du spelare som trycks över dig och kanske åker nära dig och så vidare. Liksom då. Hade du känt att, eller känner du mer trygg i Nordamerika att du inte behövde få massa kroppar som slängdes över dig eller som boxades in i dig?
Ja, men det gjorde man nog. Det gjorde man. Jag såg bara en incident nu också, apropå vi pratade om Frölunda och Djurgården här, att det var i slutet av matchen, det var en Frölunda kille som puttade ner en över Adam.
Och Adam blev förbannad.
Adam flyger upp direkt liksom, för det där kan man knä som går.
Det är ju inte
direkt
han som ska flyga upp. Det är ju liksom en back.
Nej, men det blir ju så, men det är livsfarligt för målvakter. Det har hänt i slutspel flera gånger att Nilstorp träffade några år sedan, fick en vitt knä skadat i slutspel på grund av det också. Så att där, på något sätt så måste man ju stävja det också.
Men om du blir mer konkret här, hur ska vi du vill ha lägre straff för dem som markerar mot andra spelare,
ja,
är det så?
Ja, precis. Att man inte blir utslängd ur matchen på en gång. Man kanske får sig 5 minuter och sen händer det en gång till, då får man kliva av.
Ja, och Abris, vad säger du i den här?
Ja, alltså i den bästa av världen så är det väl jättefint om man nu ska hålla det på den nivån, att man hittar en perfekt nivå där man slåss lagom mycket och där man markerar och där man får bort de här fula, de här lite fega spelarna som åker runt i det här. Problemet är ju att det är ju inte så lätt, va? Utan det accelererar ju hela tiden det här, och vi har ju sett liksom, NHL är ju ändå ett bra exempel på att liksom, våld löser inte våld på något sätt.
Fighting har ju minskat där borta. Alltså, slagskämparna är ju liksom en utdöende ras.
Ja, slå varandra i huvudet och få bort huvudskadorna genom att slå varandra i huvudet. Det blir liksom fel logik för mig på något sätt i alla fall. Sen har jag också under perioder i mitt liv varit inne på att det definitivt skulle vara bra, inte minst när jag spelade själv. För det fungerar så, jag kan säga det att, från egen erfarenhet, att du tänker det för ute på isen. Vet du det, att liksom du får konsekvenser det du gör. Du måste stå upp för det du gör. Framförallt man möter kanske internationella lag. Så nej, men alltså, den typen av spelare som åker runt och håller på med lite såna här fega och grejer och åker undan när det händer, de tänker sig för lite extra faktiskt, om det är mer öppet att tillåta med en sån kultur där man kan göra upp lite man mot man.
Målvakter är ju ganska fula och kör med ganska mycket småknep där ute på isen. Jag pratade ju med Mikael Sundlöv här, och det här incidenten var nog i början av hans karriär. Han stod i mål där i Brynäs då, och såg hon ingenting. Det var ett stort dasshus framför honom. En jätte var det som stod där. Och han fick inte bort honom. Och backarna, jag vet inte varför inte de tryckte bort den här jätten då, så att säga. Och då gjorde ju han som ett vanligt knep bland målvakter. Och nu är det inte det här tv, utan det här är en podd. Så ska jag försöka förklara. Han tar i alla fall målvaktsklubban, som var mycket tyngre. Och jag vet inte om den var hårdare på den tiden. Men definitivt mer alltså kraftfull. Och tryckte upp i skrevet då. Med framkanten på klubban där. Varav den här killen vänder sig om då, och kan gissa vem det var som vänder sig om då, som är en av de största rent volymmässigt hockeyspelare vi haft någonsin där ute på isen.
Mats Sahlin,
jag kanske har dragit den här storyn.
Nej, men jag bara fick en sån känsla att det var
han. Jag hade inte behövt ens att säga ett jättehuvud, utan det var liksom
med hans röst också.
Ja, och han vände sig om så att säga liksom då. Och det här innebär ju då, för han fick det på väldigt fel ställe den här klubban då. Och efter det, jag vill säga att Sundlöv liksom lugnade ner sig, för han var ju ganska het och tog för sig, men effekten blev ju i alla fall att Sundlöv i alla fall en halv säsong tog det väldigt lugnt med klubban. Det var ju inte så att Hallin hoppade på honom, men han tittade ju på Sundlöv och sa att gör inte om det där. Och det är väl klart att Sundlöv då hajade till lite där, vad som hände. Jag är nog inte så tuff i alla fall.
Ja, men det här har man gjort några gånger. Alltså lite grann så där, och så på knölarna, utsidan på knölarna.
Men sen åker du bort, eller hur? Sen vågar inte du ta efterföljningen.
Nej, du har ju 5 stycken som skyddar mig. Det är det som är så bra att vara målakt. Behöver man inte stå upp för det liksom.
Ja.
Nej, men sen är det ju också, jag menar, man ser många exempel på liksom där det är schyssta tacklingar där folk är tvungen att stå upp. Liksom. Och vem ska sätta nivån för när det liksom är okej att ta en fight med någon? När har man liksom klivit över den här gränsen? Det blir ju jäkligt konstigt. Man ska inte få åka och tackla motståndarnas bästa spelare, för då måste man stå upp för sig själv. Jag tycker det finns ju en... Nej, det blir en jäkligt konstig logik i det där med att stå upp för... öga för öga, tand för tand på det sättet och hålla på att kasta handskar och slåss.
Det som jag står emot mest är ju för att det är mycket ungdomar som sitter och kollar på matcherna och som tar efter. Det har man ju sett många med videosporter från Nordamerika där barn slåss också tidigt. Mm. Det är väl nackdelen med att ha det här, men det är, ja,
men jag håller med, jag håller med dig Tällan. Inte lika hårda straff för det, och jättebra. Och sen vill jag inte heller, om det går att ändra, att assisterande domarna ska flyga in när det blir som lite gruff, precis som att nu ska vi ha, domarna vill gärna ha nolltolerans, det vill säga det ska inte vara någon som liksom står och gruffas med varandra, och då flyger de in och håller i spelarna. Det här skulle jag vilja att de hade lite mer känsla liksom, att ja, men låt dem gruffas och puttas ett tag på varandra så att säga. Det kommer nog säkert inte mynna ut någonting eftersom vi har avstängningar och böter och så vidare, va? Men jag blir lite allergisk när jag ser domarna flyger in där, och då riskerar ju också spelarna att genom armbåge eller någon smäll på en linjeman, och så blir det kanske en jätteavstängning för det. Det tycker jag är lite orättvist.
Det som händer, har hänt mycket, så är att det är en domare som kliver in
och håller i någon.
Och sen kommer någon som får veva på. Tänk dig själv att sitta fast liksom. Det är jättevanligt.
Och inte där våga röra någonting här.
Nej, och där måste linjedomarna ha en bättre kommunikation, för det vet jag hur det funkar i NHL. Där står de och tittar, så nickar de till varandra, så går de in samtidigt.
Ja, liksom. När spelarna är trötta.
Precis. Precis. Ja.
Sen skulle jag också vilja säga att det som förr i tiden, när allt var mycket bättre. Nej, men alltså, då var det ju också så att det går ju faktiskt att tackla spelare också som gör saker. Va? Det var ju ganska vanligt förr, va? Att åkte du och gjorde något fult så fick du åka passare resten av matchen. För det är fortfarande till att tackla sig i hockey. Va? Det är inte heller så jäkla rolig känsla att veta det, att de är ute efter mig, får de minsta lilla läge så sätter de in en open ice på mig när jag åker. Va? Och det är ju fortfarande tillåtet, och det kanske man kan hellre se lite mera av den varan i så fall. För det är en ganska obehaglig känsla också om du vet att jag har 20 spelare som får den minsta lilla chans att smälla på mig rätt rejält ute på isen, så gör de det. Va? Mm. Men det har ju blivit mer lite mera, jag kan ju reta mig lite grann på det, att det känns som att det är lite mer individuellt alltid. Man åker undan liksom när polaren och hamnar i problem, eller när målvakten får någon smäll eller någonting. Jag tycker att det har blivit sämre också, att man ändå kan vara kvar. Man behöver inte slå någon i huvudet med knytnäven, men man kan i alla fall vara kvar och visa det, att det där är inte okej på något sätt.
Man är kvar i situationen.
Ja, kvar i situationen.
Kommer vi få, alltså det finns ju också att läkarna i SHL och Hockeyallsvenskan och svensk hockey överlag, det är ju så att det finns ju en hjärnskakningsdebatt som gör, eller en skadesituation, och det gör ju att vi kommer ju aldrig gå. Internationella hockeyförbundet som äger hockeyn i Europa, ja, Asien, ja, överallt annars där inte NHL äger, de är ju väldigt emot det här, så att vi kommer ju aldrig få.
Nej, det
vi kommer
inte
aldrig gå mot den vägen att vi närmar oss NHL, där den synen på slagsmål.
Och sen är det så, har man en spelare som man retar upp sig på konsekvent, och tycker jag liksom att till exempel, ja, ska vi ta Alexander Urbom, kan åka fram och säga till att nästa gång du gör det där så kommer jag släppa handskarna, och nu är hela laget bakom mig, de betalar mina böter, så det är inga problem med det, bara så att du vet. Jag tror att det kan också räcka ganska långt liksom.
Vad blir det för effekt åt Hällan?
På att Urbom
spelaren,
fram.
Ja, och den spelaren, ja, som blir uppläxad där.
Just nu så tror jag att de skrattar åt det, och sen, för de vet att...
Då ger det ju ingen effekt.
Nej. Men då ska man egentligen vara tydlig från klubben då, och säga liksom, som Arbis inne på, att vi kommer ta dina böter och kanske förmedla det utåt också på något sätt.
Har du mött någon riktig slagskämpe någon gång där ute? Där det har blivit riktigt fel, där det har varit för tuff med moten eller stöten eller klubban, och då bara... Oj då, det här gjorde jag bort med.
Ray Emery ville slåss med mig en gång.
Jaha, och Ottawa målvakten.
Ja, vi ledde med 4-1. Och
det är en tuffing också, va?
Ja, han slog sig mot Fighters i NHL. Det här var ju AL i och för sig. Så att vi spelade faktiskt en match i Air Canada Center med AL-laget. Och sen ledde vi med 4-1, och sen började det bli tjafs överallt. Och
spelade han med Binghamton då?
Binghamton eller? Senators. En fantastisk ställe på den här jorden också.
Det är inte många som överlever där riktigt.
Nej. Men i alla fall då... er avblåsning, och sen börjar de tjafsa och bråka, och så helt plötsligt så ser jag målakten då, Ray Emery, står på rörlinjen och står och vinkar liksom bara.
Kan
så.
Man googla det här? Alltså, kan man
det vet jag inte om...
Ray Emery versus Mikael Tellqvist.
Ja, det tror jag inte finns någonstans, men...
Men
ja.
Visste du vem han var då? För att,
jag hade stenkoll på det, för förr i tiden så satt man alltid och kollade vilka spelare som kunde slåss, och vilka som hade, som man skulle ha liksom koll på när de var inne.
Okay.
För det vet jag att alla spelare gjorde också. De gick in, om det kom upp någon ny spelare från NHL eller ner från AL eller var East Coast.
Bara för att inte gå på fel
person. Precis, för det har hänt. En gång så var det en kille som gick på en fel kille i mitt lag. Han hade ingen aning om vad skulle slogs med. Så han åkte till fel avbytarbåsen, eller av utvisningsbås. Efteråt han åkte på så mycket smäll.
Jaha, så han blev helt jobbig.
Han åkte och satt bredvid. Ja,
men nu är vi så nyfikna. Nu får räcka med cliffhangers. Hur löste sig Emery versus Tellqvist?
Det löste sig med att domarna sökt tag i honom och sa att lugna ner dig. Jag sköt pucken åt hans håll. Det var så det löste sig.
Hur nära kom han dig så att säga? Liksom då?
Han var väl en 20 meter, men det var väl, sen var det avspärrat. Det var rätt skönt. Jag hade nog haft en käke som satt uppe vid näsan.
Stod du liksom stöddare som en liten terrier då? Liksom.
Ja, jag var nog lite kaxig då, för det var inte många sekunder kvar. Jag pekade upp mot, det är också en sjö som är skönt där borta. Man behöver inte heller tacka för motståndaren efter matchen. Liksom, så då kunde man vara lite mer kaxig.
Jaha, du behövde inte konfrontera honom?
Nej, jag behövde inte konfrontera honom efteråt, utan jag pekade mer upp på resultattavlan och sa att det står 4-1, jag behöver inte liksom.
Jaha, du stöddade mer på så sätt.
Och man sköt efteråt.
Jaha. Ja, hur hade det gått då tror du?
Nej, jag hade inte haft en chans.
Men vad hade du haft för hade du gjort sköldpaddan direkt då eller?
Nej, jag hade nog försökt hålla i så gott jag kunnat, men han hade nog prasslat ihop mig till ett paket bara, och sen hade det varit sett inte så bra ut. Jag hade nog min näsa nog inte suttit där den sitter idag.
Ja. Ja, spännande. Du ser hur det kan vara. Men du har ju ändå, ja, de försöker väl slita av målvaktsmasken också så att de får liksom lite träffyta där.
Precis, och det är svåra med målvaktsutrustning att det är så mycket skydd överallt, så det är svårt att hålla i liksom. Ja. Det är ju tekniker det här med att slåss också. Man ska byta grepp och liksom och ta på rätt så att man inte kan få loss armarna och sånt. Så att
det... Vem var det Tommy Söderström råkade ut för? Jag minns något klassiskt. Kommer du ihåg det med Philadelphia där? Nej, vi får googla det.
Men jag tror att det var Corey Schwab, tror jag.
Var det så? Det var också lite, han gjorde sköldpaddan där.
Ja,
då.
Precis. Men det, är man inte van att slåss så då blir det så. Liksom. Men,
har vi haft någon goalie fight eller målvaktsfight i Sverige någon gång?
Inte vad jag kommer ihåg. Nej. Inte vad jag har sett.
Men varför blir det, det var en annorlunda twist på det ämnet, men varför blir det målvaktsfight i Nordamerika? Vad är det som gör att målvakterna lägger sig i det där? Så att säga? Du menar på att du väckte honom när du sköt pucken till hans sida, då gick propparna på honom, var det så eller?
Ja, plus att de låg under med 4-1 och han hade ju den tendensen att han ville slåss liksom, och matchen var slut och
för att få liksom ut energi på sätt.
Ja, det finns mycket parametrar där som är lite såhär machokulturaktigt liksom.
Vi torskar matchen men vi vann matchen
fighten, liksom. Ja. Man ska liksom hävda sig inför nästa match på något sätt liksom.
Så förnedra lite.
Ja, så. Verkligen. Så att, på det sättet vill jag inte ha det.
Nej. Han var lite rolig anekdot. Har du slagits i getliga någon gång, Abris?
Det har jag nog gjort någon gång, men jag var extremt dålig på det, så jag fick ofta stryk.
Okej. Okay. Mm. Men var du stödde som spelare, alltså stod och bjäfsade liksom bakom ryggen på jättarna där i Vålrenga? Fast det var jättar i Vålrenga. Var det Åkerman och Ryman?
Jag var naturligt aggressiv, tror jag. Så, där, så att jag höll väl på rätt mycket. Men jag var ingen bra fighter, var jag inte.
Nej.
Nej, det kan jag säga efterhand. Men jag ville gärna vara liksom inne där och hålla på. Gnugga lite.
Ja.
Mm. Brunkig.
Brunkig.
Ja.
Mm. Spännande.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tråkiga nyheter som kom ut förra veckan. Det var ju en fantastisk NHL-vecka får man ju säga förra veckan. Och som menar fantastiskt att det var många händelser. Det är alltså small ju överallt här med Viktor Rask som skar sönder handen eller vad det var nu i köket, och sen hade vi Erik Karlsson som blev tradad till San Jose. Vi hade Robin Lehner som kom ut och berättade om ohälsa som vi kan ha ägnat helt program om längre fram. Jag tror vi ska försöka få upp Anders Svärd, så han ska få berätta lite hur man ska tänka när man mår dåligt eller hur man kommer upp på fötterna igen och så vidare, va? Och sen hade vi ju nummer 40 i Detroit, han hade ju nummer 20 i Timrå när han spelade där, Henrik Zetterberg som väljer att lägga klubban på hyllan, eller tvingas att lägga klubban på hyllan, och hans rygg är i slut då. Och Tellqvist, ni är ju, är ni årsbarn du och Zetterberg, eller hur är ni?
Nej, han är 80 och jag är 79, så att det, men vi har följt varandra under karriären ganska lång tid. Vi har faktiskt spelat 2 OS-turneringar tillsammans. Han var även med i Salt Lake, inte så mycket, men Hardy tog med han där.
Och ja. Även, det var inte Hardys favorit, va? Var det inte det?
Ja, han såg honom tidigt. Han gillade ju yngre spelare, mig och Zetterberg naturligtvis, så att, han gav oss chansen.
Hur var han i omklädningsrummet?
Han var ganska lugn. Han ledde laget på isen, kan man väl säga liksom. Han, det är så tråkigt att säga, men skön kille, typisk hockeyspelare, så här, du går runt, snackar lite grann, skrattar och får alla må bra. På så vis har han bra ledarskap.
Ja, vad gjorde han så duktig på isen, tyckte du?
Han är ju smart, och det här är ju också en sån här grej som när vi pratade om förra programmet om det här med late bloomers. Han är ju verkligen en late bloomer. Jag tror att han är draftad, var det 7:e rundan eller någonting?
7:e runda på han, ja.
Ja.
Jari Tolsa, Detroit tog Jari Tolsa före Henrik Zetterberg. Mm,
du ser, och det är som det här också, att vissa, kan man se att man har tidigt en spelförståelse eller den här drivet när man tränar och sådana grejer. Men kanske inte är bäst, men man har ett driv som de här kanske som inte andra har. Då vet man att man har en spelare som kan gå långt.
Och visst var det så att var inte du på Tok-VM, Abris, när Gunnar Svensson, Zetterbergs agent, drog storren hur han fick Zetterberg en gång i tiden?
Jo, det var nog i Köln, tror jag, va? Som ja. Vi fick höra den. Ja, nej, men det är ju en fantastisk historia också. Där, det var väl pappa Zetterberg som, ja, det hade väl blivit lite hås kring sonen där i samband med JVM eller någonting och sådär. Han kände väl att nu får någon annan, nu orkar inte att de håller på att ringa till mig, liksom klubbarna, utan nu måste jag väl skaffa någon agent då, för det var inte så många som hade det på den tiden. Men han ringde väl upp Gunnar som han kände sedan tidigare, tror jag. Och sa det att nu får du ta det an grabben min, så här typ, sa han till Gunnar, och Gunnar ja så han var uppe i Örnsköldsvik, Gunnar då, där han född och uppväxt och så att han satte sig väl i bilen där, det var kallt som fan, det var runt jultider där, och körde ner till Timrå där, och där träffades de på någon bensinstation eller någonting och skrev under det där, pappan Henrik och Gunnar, och träffades och skrev Henrik under kontrakt, kan jag sticka nu, sa Henrik, för jag måste iväg och träna till ishallen där, så han bara ja du kan åka, så Gunnar när han skrivit och sådär, och sen ja, sen var han Gunnar Svensson spelare efter det.
Mm, häftigt.
Och vilket val. Vad värt det var att åka ut i den här bensinplatsen för både Gunnar och ja, även för Henrik som har haft bra ledning och styrsel under karriären då.
Ja, nej, det är ju vi är ju lite svaga för de här killarna som kommer upp. Jag hörde att de har väldigt mycket för godis och glass också, Henrik Zetterberg. Är det något du kan bekräfta till honom?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det är ju också, så att det är möjligt att vi åt mycket tillsammans.
Ja. Jag vet att han var väldigt liten.
Alltså, ja, tunn. Ja. Jo, men alltså även under karriären. Så det känns som att det känns som att han har haft jävligt roligt på sidan om också. Det har inte varit så där superhåsat från början, och ja, man blir lite så där romantisk när man hör hans, liksom, det har kommit upp sent och det har inte varit så allvarligt runt, och han har lekt sig fram lite grann och haft ett jävla spelsinne och naturligtvis en träningsvilja också. Men just det här spelsinnet är ju för mig liksom, när man sitter och kollar på Henrik Sedin och Henrik Zetterberg, även Niklas Bäckström, det är ju helt fantastiskt att titta på de här tre, för de är ju steget före hela tiden.
Foppa var ju så också.
Foppa också, men han var ju mera en kraftmaskin också. Men han hade ju också spelet i sig, men jag tycker att han skiljer sig lite från de här tre på det sättet. Men just att se dem vara steget före hela tiden i tanken. Man förstår ju att det finns något i hjärnan på de här spelarna som inte alla spelare har, utan att de kan se händelser hända och de kan liksom omsätta det i...
Med pucken. De får
också
ju matchen att gå långsammare. Det är det som är så häftigt. Det är det, känner man ju själv, man hade bra självförtroende. Då kändes det som att puckarna gick långsammare och sen, men han hade ju liksom hela tiden. Det är det som är grejen med de här superstjärnorna.
Det jag alltid noterar med honom är att han var alltid så kung på när han kom uppglidande sig i mittzon där. Och åkte väldigt lågt med arslet, tyckte arslet nära isen. Kanske därför han har haft ryggproblem också, för att lite sittande när han åker där. Eller väldigt sittande. Men då hade han förmågan att liksom hålla i pucken och ha koll på motståndarna och så liksom finta upp mot den centern eller backen eller forward som han möter där i mittzonen då, genom att dra pucken mellan motståndarnas klubba och skridsko och ha full koll på var pucken kommer, och så bara försvinner motståndaren bort. Den ser man inte så ofta här, när man liksom, oftast åker man runt motståndaren eller dumpar pucken eller passar och så vidare. Man hade ett smidigt sätt att ta sig förbi den motståndaren i mittzon där som var unikt. Och sen spelar han ju med Pavel Datsuk väldigt mycket. De där två var ju som två delfiner där ute som visste exakt var de var på isen. Mitt bästa Z-minne, det är ju jag såg faktiskt den matchen på Globen när Sverige mötte Finland 2001 i det, jag tror det hette Sweden Hockey Games på den tiden, har ju bytt namn 1000 gånger. Och det var ju då han fick sitt Elias Pettersson genombrott om man kallar för. Jag tror han gjorde 4 mål av 5 mot Finland. Och det var på den tiden vi bara hade en papperstidning. Och sådär. Och jag kommer ihåg att jag var på matchen och så var jag hemma och kikade på redaktionen och då gjorde vi ett stort uppslag på Zetterberg så att säga. Liksom då. Och jag vet inte om det var någon lek med Zäta där, om det var Zetter fenomenalt eller monalt eller någonting sånt där. Men det var ju då, vi älskar ju när nya talanger slår igenom, när det kom någon ny och skrev om. Och det var ju så, 2001 var ju då han verkligen, allting bara hände runt honom.
Mm.
Men hur är det, Tellan? Du fick ju välja för ett år sedan här att ja, men nu slutar jag med hockey, det räcker nu, jag orkar inte. Hur känner han sig som kanske nästan har svårt att leka med kidsen för att ryggen gör så ont? Då går ju inte att spela NHL, han tvingas ju sluta.
Mm. Ja, det är betydligt tuffare än för mig. Sen tror jag att han har vetat nästan sen efter säsongen här att han har inte kunnat träna på hela sommaren och kunna förbereda sig. Så han har nog vetat längre än vad vi har vetat att det är slut. Han har nog drömt och hoppats att han skulle kunna spela några säsonger till, men det är det som är nackt. Det finns ju flera andra hockeyspelare nu som är superstjärnor som får göra exakt likadant, som får upp och köra uppvärmningsövningar varje morgon bara för att deras kroppar är helt slut.
Så att hur mår din kropp då förresten?
Ja, men den är helt okej. Okay. Det är på månaderna så tar det väl en kvart, 20 minuter.
Men du, det kan jag säga att det är en gubbgrej. Det är nog inget. Alltså, jag tror de flesta av oss, jag kommer knappt ur sängen för att jag är så stel. Alltså, liksom.
Ja, nej, jag får rulla ut rejält. Så att, det är höfter och rygg också för mig, men inte alls i närheten av Zäta. Så att jag har klarat mig ganska bra och det tror jag beror på att jag liksom hamnat mitt emellan de här spelstilarna som var också. Jag fick spela den här äldre spelstilen först. Då sliter det inte lika mycket på kroppen. Och sen på slutet.
Och sen är det ett fysfenomen också. Du har ju aldrig
svarvat någon. Nej, det ska gudarna veta också. Ja.
Men Abris, hur högt rankar du honom bland alla våra svenska hockeyspelare genom tiderna? Med Sundin, Forsberg, Lidström, Salming, Salo. Ja, du vet, Tellqvist.
Ja, nej, men för mig är han stor. Alltså, det är precis den typen av spelare som jag älskar att titta på. Som just det här spelsinnet. Jag skulle nog placera in honom på en topp 10-lista definitivt.
Det hur ser den ut då? Kan du ta den lite?
Oj,
den
snår jag ihop till nästa vecka istället. Det blir alldeles för svårt för att sitta och höfta den nu. Det är inte respekt mot de spelarna det gäller. Så det kan jag ta nästa vecka. Det går jättebra.
Men, så efter Tellqvist som nummer 1 så var
det
då?
Ja, precis. Det får gå från andra platsen neråt där. Men nej, men just att så han vunnit Zetterberg också mycket. Det är Stanley Cup och det är OS-guld och det är VM-guld. Och liksom han har varit med också och vunnit, plus den här skickligheten, plus den person han var ju jäkligt bra att göra.
Han
med.
Blev ju slutspelets MVP också i NHL. Och det är
två svenskar, va?
Ja, han och Lidas som har blivit. Så det är ju fantastiskt stort att bli det. Alltså.
Ja, han har ju varit en gigant där i Detroit på många sätt. Så att, nej, för mig är han jättestor. Jag hoppas någonstans också att liksom svensk hockey kan dra nytta av de här spelarna på något sätt. Liksom både Henrik Sedin och Zetterberg och liksom deras kunskap och liksom förståelse för spelet. Att man någonstans kan få dem kanske att hjälpa till lite när det gäller rekrytering och vad som är viktigt och liksom hur man ser på spelet och sådana här saker. Jag vet inte exakt vad jag ska, men jag hoppas liksom att inte det här bara försvinner ut någonstans, utan att man kan ta tillvara på det.
Han var ju, du spelade ju mycket i landslaget med Zäta och nu har ju du slutat och Sedinen har slutat och han var faktiskt den sista från 2006-laget. Det enda gången som svensk hockey någonsin har vunnit en stor turnering där alla de bästa har varit med. Det var ju bara OS 2006. De andra, alltså framgångarna i VM eller OS 94, det har ju inte varit, de bästa har ju inte varit med. Så det är bara att vara ärlig att du, egentligen då enda gången du har varit bäst.
Mm.
Hur känns det att alla, nu är den liksom hela, de där alla ikonerna, alla är liksom, alla sitter på läktaren nu.
Ja, det är, från Detroit så är det bara Niklas Kronvall som är kvar också, tror jag, som spelar. Och Henke Lundqvist. Jag vet inte hur många mer som spelar från den generationen. Eller? Jag kan gå in och kolla här sen, men nej, det blir livets gång. Det kommer ju nya unga spelare som ska ta över det här. Och Zäta är ju, jag är lite inne på samma som Abels också. Just den här ödmjukheten, liksom, att man kan vara en superstjärna men ändå ha den här ödmjukheten och lägga ner jobbet. Det är häftigt alltså. Det är någonting att leva upp till. Och det finns ju många stories om Zäta också. Jag vet inte om de har dragit den med Brett Hull eller?
Nej, du kan, om du gör den så kan du dra den igen i alla fall.
Ja, men i alla fall, det finns ju, han spelade med Brett Hull i Detroit och Brett Hull hade ju stort ego om någon liksom. Och han var inte riktigt, Brett Hull var ju en sniper, han skulle bara göra mål och han kom in i periodpausen och var jäkligt grinig liksom. Fan, han får inga puckar liksom.
Spelar de ihop då?
De spelar ihop. Så han tog en handduk, gick fram till Zetterbergs hjälm, visiret, och började torka av det. Spotta på det, började torka av det och gav tillbaka till Zetterberg. Now you can see me, sa han va. Så gick han tillbaka sin plats på det.
Men om man kände sig då som lite, för då var ju inte Zetterberg så gammal. Var det?
Nej, och Brett Hull var ju superstjärna när han kom till Detroit.
Han var också ganska tuff också att göra med Brett.
Ja, han ställer höga krav. Men det är, man lär sig någonting av det också.
Ja.
Det är klassiskt.
Jag får ju rätta mig också direkt här. Det är ju alltså från OS 2002 som jag tänker. Han var ju den sista som var med.
Ja, okej, ja. Okej, då är jag
och då så säger, för nu är alla borta. 2006 är det ju någon kvar där, som så säger.
Ja, det tänker jag också.
Ja, och Kronvall som du är inne på också.
Precis.
Ja, vad vill ni mer prata om? Vad har du på något som du mer känner att du har gått igång på här AB sista tiden?
Vi hade väl en liten lista inför här nu. Det small ju till som 17 med nyförvärv här också i SHL lördag och måndag här med Mora som plockade in två spelare, både Ryan Johnston och Spencer Abbott. Och sen smällde Evertsson och Växjö till med Julius Juntila här idag också. Så tre ganska tunga namn som har kommit in på två dagar.
Och det här är väl skillnaden mellan Hockeyallsvenskan och SHL, att SHL har möjligheten att pumpa in de här. Ja, det är väl egentligen tre landslagsspelare som dyker in. Alla tre skulle ju kunna vara med i OS egentligen för respektive landslag. Och jag menar, när Södertälje håller på att kika på en center, Leksand håller på att kika på en back. Jag menar, de får ju ta liksom andra sorteringen här hela tiden.
Jo, men så är det ju. Men så är det ju med hela truppbygget. Det har väl varit så även under våren och sommaren att SHL-lagen väljer från en helt annan hylla än det Hockeyallsvenskan gör. Så det är väl inget nytt i det här. Så nu vill man väl komplettera.
Men de har ju så mycket mer pengar.
Ja, men absolut. Men det har vi skrivit hur mycket som helst om. Och så är det ju. Det är klart att det är jätteskillnad på att ha en spelarbudget på 45 miljoner kontra att ha en på 8 miljoner. Så att det är helt olika hyllor de väljer från. Och Det är det man kanske befarar och tror att till slut blir liksom skillnaden för stor, att kvalitetsskillnaden ändå slår ut till och med det här liksom nerven och lagandan och allt som kan finnas i ett kvalspel då. Men vi får väl se om vi är där. Jag är inte helt säker på att vi är där 2018-2019 säsongen i alla fall, att Nej. Det är stängt.
Hur känner man i laget då när man har liksom varit på teambuilding och jagat huggorm eller grillat korv ute i naturen och så man byggt ihop det här gänget och sen så dyker in det som i Mora två nya spelare på kort tid. Vad händer med gruppdynamiken då?
Jag tror det blir värre med gruppdynamiken blir ju för dem som är precis på gränsen att spela. Det är de känner nog sig lite mer svikna och sådana grejer. Samtidigt så är det ju så här det är i branschen. Jag menar, presterar du inte så kommer du hamna utanför laget och tar man in någonting annat. Så att jag hoppas ju med Forsberg är ganska bra att kommunicera sådana här grejer, för jag har förstått tidigare. Så att jag hoppas att han har kommunicerat i gruppen att det är spelare på väg in. Så att det inte blir en chock liksom, de bara dyker upp. Men Mora behöver ju förstärka. Jag skulle nog säga att de kanske behöver förstärka lite längre bak också.
Ja, precis. Alltså, jag tror nog att spelarna är ganska tacksam. 95% av spelarna är i alla fall väldigt glada att det kommer in nya spelare. För de behöver ju nya spelare. Behöver ju få in spets. Jag menar, backsidan som Mora ställde upp med i premiären var ju inte rolig att se. Liksom. Alltså, att det, jag tror att de flesta spelarna är ganska tacksamma att de får in två såna här spelare som är ändå topp två. Femmor spelare.
Men nu vet inte jag exakt vilken position Julius ska gå in på i Växjö, men vi ser att man är liksom typ Nils Karnbäck eller någonting sånt där liksom, så man vet om att här kommer in en kille som kanske antingen petar ner mig i hierarkin eller spelar bort mig från laget. Tar man honom i hand då liksom, om man är liksom, man vet om att den här killen tar mitt jobb.
Men det är ju samtidigt.
Ser man välkommen eller är man lite tjurig?
Det här kan vara ett test också, Everson, se vilka som har den här karaktären också. Att man,
men vilken karaktär vill man ha då? Att man blir förbannad och inte hälsar?
Ja. Nej, men du ska ju hälsa. Det måste man ju alltid göra. Men se att man jobbar extra hårdare, liksom, att man kan ta lite motgångar. För motgångar kommer i en hockeykarriär. Alltså det är mer motgångar än framgång. Så det gäller ju liksom att ändra på tankesättet, inköra extra hårt i gymmet och sen visa då att jag ska spela framför den här killen som kommer in ändå.
Ja, vi får se hur effekten blir. Jag pratade lite med Moras Peter Hermodsson om det här och det är som du säger, ABS, de har tre backskador, därför tar de in Johnston som gjorde succé i Lugano i våras och sen tar de in Abbott som de visst haft koll på hela säsongen då. Jag vet inte varför Abbott inte fick någon jobb borta i Nordamerika då, eller han kanske inte, man kan ju bli inbjuden på tryout där borta i Nordamerika. Jag vet inte om han har fått en sån inbjudan, men kanske känt att det inte blir rätt då. Men nu du kan ju upp i Mora där. Och hur mycket bättre blir Mora av det här om jag frågar Sveriges kunnigaste krönikör?
Mora blir bättre av det här. Det är ändå två spetsspelare som kommer in. Jag tycker båda är spelskickliga, kan göra poäng och kommer ju att bidra i Moras offensiva spel, och det är väl där jag tycker att de behöver hjälp, eller där de behöver förstärka, det är just den, den få lite mera spets på truppen. Så det, det, på det så sätt så är det ju två bra, bra värvningar. Sen får vi väl se över tid då, vad en sån som Spencer Abbott kan bidra med. Det har väl varit lite fram och tillbaka med honom där, och det är väl kanske inte den spelare som jobbar allra hårdast på sidan om jag har förstått det rätt och sådär, men en skicklig spelare, så att och Mora i den position de är nu, så tycker jag att det är två rätt så vettiga värvningar.
Han har ju tillhört Chicagos organisation också, så kan ju vara att Jeremy Colleton som är coach för AHL-laget där i Chicago där, att han också på något sätt gett dem en sista intryck.
Säkert, och sen hörde jag väl Frölunda var ju intresserad av Abbott, att han skulle komma tillbaka dit, men det jag förstod var väl att han var inte så här supersugen på de där
långa dagarna,
8-3 dagarna som vi pratade om tidigare, utan tyckte väl att han hade gjort det där en gång redan, och jag undrar om inte det var lite lika att Djurgården var där och högg också för något under Robbans tid, men att det var lite då att han kände att han hade gjort den där grejen, så att ja.
Han spelade i San Diego Gulls i fjol, 20 poäng på 17 matcher, bra facit. Sen åkte han ner till Klåten och körde 10 matcher, eller 13 matcher, gjorde 10 poäng. Så att han kan ju producera.
Ja, det är ju en spelare som ligger strax under en poäng i snitt, liksom var han än har varit, så där i AL eller Schweiz eller i Sverige eller vad det än är. Då. Så att hade ju ett betydligt tuffare slutspel, kommer jag ihåg, med Frölunda när de vann guldet. Han gjorde inte många poäng tror jag då när de vann guldet.
En poäng på 9 matcher.
Ja, det var för lite, men hade ju en väldigt bra start där i Frölunda. Och
jag gillar någonstans också att de tar tag i problemet direkt och inte väntar för länge så att de hamnar efter, utan de får spela in de här killarna som tar in. Så det gillar jag också av Mora, att de plockar in. Så att man inte sitter där så lite grann som, ursäkta Thomas, men Leksand gjorde förra året, och hyr in lite tyskar i januari, februari.
Där,
ja, precis. Då känns det mer desperat. Här känns det som att det finns en tanke med de här spelarna de tar in i alla fall, att de vill bygga runt dem.
Och Mora är ju kanske inte det attraktivaste laget att komma till heller. Och tittar man ur det perspektivet så är ju Johnston och Abbott är ju två bra värvningar. Det som du var inne på, han gjorde det jättebra i Lugano när han kom dit, hamnade helt snett i Luleå.
Han petade ut Linus Klasen där.
Ja, som utlänningsplatsen där och hamnade ju snett i Luleå av någon anledning. Jag tycker att det jag såg av honom, så ser man att det finns ju mycket spel i honom. Och Spencer, som vi var inne på, är väldigt skicklig både att spela fram och göra mål. Så att det är bra jobbat av Mora att få in de två.
Vad grymt. Vi har närmat oss 50 minuter här och vi har ju fått order att vi ska hålla oss runt 50 minuter, för det ska räcka och ungefär som ni fattar hur vi tänker, att man ska springa en mil och så ska man lyssna på vår podd och så ska den ta slut ungefär samtidigt som man går i mål där. Bland annat så brukar P.O. Larsson då, vår eminente kollega, köra runt sjön där i Trångsund och lyssna på oss. Så att nu har vi väl ungefär närmat oss slutmeten på milen, och så tackar vi för att ni har varit med oss på den här löprundan.